Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Flera gånger så har det hänt att folk skriver till mig och säger att deras liv har blivit så himla mycket tråkigare sedan de blev nyktra. Vissa de känner av den här tristessen redan i början av nykterheten, medan andra kan få den lite längre fram, typ runt 6-8 månader in i nykterheten är faktiskt ganska vanlig. Och de säger liksom att de saknar de här kickarna, att känna det där härliga ruset liksom som bara alkoholen kan ge. I alla fall det är liksom den härliga känslan som alkoholen ger där till en början, innan det brukar gå käpprätt åt helvete rent ut sagt för de flesta av oss. Men om det är någon tröst så är det väldigt vanligt att känna att livet kanske känns lite tråkigare, lite tommare och sådär. Särskilt kanske i början av nykterheten eller till och med i perioder av nykterheten. Och att gå från ett liv där väldigt mycket har kretsat kring de här starka kickarna, vare sig det är alkohol, droger eller vad det nu kan vara, till att liksom komma in i det här mer stillsamma inom citationssäcken livet, kan göra att det känns som att allt bara tappar färg. Men vet du vad? Det här kanske också blir en liten tröst. Det är vanligt att känna så här. För det är så här att hjärnan, den är van vid att få snabba belöningar om du har druckit mycket alkohol. Och det tar tid för den att kunna liksom vänja sig vid det här nya, kanske mer stabila livet. Men hör och häpna. Kicken, den kommer att komma. Men på ett helt annat sätt och i en helt annan takt än vad den kanske gjorde förut. Det kanske inte är den där liksom snabba, intensiva kicken. Men det kommer faktiskt stunder då i alla fall jag känner väldigt mycket glädje och väldigt mycket lycka på ett så intensivt sätt som jag aldrig ens var kapabel till att göra förut. Och ofta så kan jag liksom känna ett så himla djupt välbefinnande. Ja, det är det bästa ordet jag kan ha faktiskt. Ett välbefinnande i saker som jag tyckte kändes bara jättetråkiga förut. Alltså till exempel att bara så här njuta av en solig morgon på min balkong. Att skratta med någon jag tycker om. Eller liksom att känna stolthet över mig själv. Alltså, när jag säger att jag kommer i kontakt med mina känslor på ett helt annat sätt, så menar jag inte bara, jag pratade om förut att jag kan gråta och vara ledsen på ett helt annat sätt. Att jag vågar känna det. Men det handlar också om att jag kan känna glädje och lycka på en helt annan nivå. Det är faktiskt helt otroligt. Men ett annat tips här, det är att inte liksom fokusera på vad det är du faktiskt har tagit bort. Alltså inte fokusera så mycket på att nu är alkoholen borta ur mitt liv. Utan snarare kanske försöka liksom hitta nya källor till glädje, till mening och spänning, relationer, passioner, mål, kreativitet och så vidare. Och det var faktiskt på det här sättet som jag upptäckte kundaliniyogan. Och det här kallar till och med vissa för drogyoga. Just för att den här typen av yoga, kundalinin, gör många gånger att jag verkligen kan känna det där härliga ruset i min kropp. Och jag fick liksom en kick. Den där kicken som jag hade saknat. Att bara känna så här, lugnet sprider sig i min kropp på något sätt. Och samma sak har faktiskt hänt när jag gör breathwork eller sådana liknande saker. Alltså det är verkligen så himla häftigt hur kroppen på helt naturlig väg kan ge det där jättehärliga ruset utan konsekvenserna av det. Och är det så att du kanske inte har så bra koll på breathwork, så är du in for a treat, för vi kommer bland annat att komma in mer på det idag. För det är ju också så att om livet känns väldigt platt eller så just nu, så kanske det faktiskt är en signal på att det är dags att göra någonting nytt eller skapa något nytt eller göra en förändring. Det var precis det här som dagens gäst gjorde för många år sedan. Nina Wiger, Hon har gjort en otroligt stark och inspirerande resa. För hon gick från vad hon själv kallar en disconnected party princess till att bli en embodied plant princess. Det låter ju spännande, eller hur? Idag så jobbar Nina som driver Instagram-kontot Nina Medicina med att stärka kvinnor till att leva ett liv med självförtroende och att hitta till sin inre kraft. Och hon kallar sig själv för en modern medicinkvinna. Och det handlar alltså om medicin i våra egna kroppar. Och den här medicinen i våra kroppar kan man nå med de olika metoder som hon jobbar med. Bland annat då, som jag nämnde innan, breathwork, kakoceremonier och andra olika retreats. Hon är en av grundarna till Wild Cacao Collective som också säljer den här ceremoniella kakaon som man får i kakoceremonierna. Och den är himla god, måste jag säga. Alltså, faktiskt, jag älskar den jättemycket. Men vad innebär alla de här metoderna? Och vad är kakoceremoni? Vad är breathwork? Som sagt, vad är allt det här? Vad är det för flummerier? Ja, jag tänker att experten själv ska få förklara allt det här. Och vi kommer att på naturlig väg komma in på alla de här sakerna när hon berättar sin fantastiska livshistoria för oss som du ska få höra nu. Så, välkommen till en resa från att vara i en väldigt stressig vardag i modebranschen och festa sena kvällar med GTS till att börja lyssna på kroppen, våga följa signalerna och hitta hem till sig själv.
Vi tar tre djupa andetag.
Bra. Alltså det är så sjukt när man är stressad. Jag är verkligen, alltså jag är stressad hela tiden över någonting. Och tro fan att det första man glömmer att göra, det är att pausa och andas. Man tror inte att man hinner göra det.
Nej.
Så det är så skönt att sitta med dig.
Med en breathwork-instruktör.
Ja. Ska vi strunta i att spela in podden?
Vi bara andas och lägger oss ner.
Jag behöver den här veckan. Alltså, det var så, ja. Till och med när jag har så här perioden när jag tänker att nu ska jag ta det lugnt. Så bara, nej. Men sen så har jag lärt mig av min psykolog att det är ett sätt att fly också.
Så är min psykolog också.
Så, är det så? Har du varit likadan?
Ja, ja, verkligen. Ja. Och har fortfarande tendenser, men skillnaden nu är ju att jag är mer medveten om det och kan fånga upp mig själv. Men jag är verkligen så här, alltså on the go, känns det som, hela tiden. Jag tänkte säga, jag flyttar ut på landet, det blir lugnt och skönt. Man bara, oh my god, har så här fem hus, glamping, tält, så mycket mark. Man bara springer runt med röjsågen.
Ja, för du är verkligen entreprenör liksom, ja. Så det är fortfarande mycket att hålla reda på.
Så mycket. Det är bara att jag har bytt från att känna att jag blir stressad av en chef eller någonting. Att jag stressar mig själv. Men alltså jag får påminna mig själv varje dag om att okay, walk the talk. Jag har alla verktyg. Men det är så lätt att glömma bort, som du säger, när man är mitt inne i det.
Det är jätteskönt att höra dig säga det. För det säger mycket att sådär, hur svårt det faktiskt är ändå.
Men jag känner också så här, att vara typ en munk eller så, kanske bara bo uppe på ett berg. Det är ganska lätt att vara harmonisk då. Det är inte så många störningsmoment. Men att vara inne i en storstad med folk runt omkring och saker som händer hela tiden och allting. Det är ju kollektivt sjukt mycket nu i världen också.
Det är inte konstigt att man dras med i det då. Nej, det är sant.
Men så du får bara vara liksom snälla mot oss själva.
Ja, bra. Bra start, tänker jag. Känner jag att det blev nu. Jätteskönt. Men alltså, jag vet ju att du har en sån himla intressant historia. Så jag tänker att vi spolar tillbaka tiden lite grann.
Hur många år då?
Väldigt många år. Kanske, beroende på vad du svarar på den här frågan. När drack du alkohol första gången?
Oh dear. Undrar om jag var 13.
Hur många år sedan är det?
Jag är 42 nu, så är det... är det 30 år sedan?
Jag är 30... Ja, det är 30 år sedan.
Det är nog exakt 30 år sedan. Jag firar 30 års... Jubileum. Det gör jag inte eftersom att jag inte dricker längre.
30-årsjubileum sen debuten i alla fall.
Oh my god.
Kom du ihåg vad som hände och hur du kände och sådär när du drack?
Alltså det var några gånger under samma period som jag drack. Och nu kan jag faktiskt inte koppla exakt när den första var. Men jag tror att det var att jag var bjuden på någon fest. Jag gick nog, hade nog precis börjat sjuan. Och innan dess hade jag varit så här världens sportnörd. Men så kände jag att så här, jag kom inte in i idrottsklassen, vilket var min största dröm. Då var det som att jag tappade liksom lite sportintresset. Och det är så himla tråkigt att det blir som prestation med allt. Med allt, med sång också, jag älskar att sjunga. Och när det blir prestation så är inte det kul heller. Men det var någon fest och då var det någon som hade föräldrar som var veterinärer tror jag, som hade gjort någon bål på läkarsprit. Toppen.
Nice, gott.
Så jag kommer inte ihåg så mycket mer än det.
Jag förstår det, men kommer du ihåg liksom känslan? Alltså kommer du ihåg hur det kändes att bli full? Eller
ja, jag gillade inte det riktigt första gången för att jag tror att det var lite för intensivt att dricka just det kanske första gången. Men sen så var det som att det hade ändå öppnat upp någonting. Det var ju superspännande och det var en helt annan, vad ska man säga, community kanske man inte ska kalla det för, men en helt annan grupp av människor. Det var, jag har alltid varit en sökare så jag kände så här, men gud, det här är ju så spännande. Och sen var det någon annan gång hemma hos någon annan kompis och jag tror hennes pappa var någon alkis eller någonting, så det fanns liksom free flow, han märkte liksom inte. Och där drack vi några öl och jag bara, gud, jag verkligen inte gillar öl, men du vet, man bara satte så här, hällde i sig.
Ja, jag kommer ihåg i den åldern också att jag drack öl med socker i. För vi hade fått höra att då tas det upp snabbare av blodet så man blir fullare. Det var så jävla äckligt.
Man höll på med så mycket grejer. Jag hörde också att man kunde stoppa upp en tampong. Ja. Det gjorde vi också. Jag vet inte. Alltså man höll på liksom. Ja. För man hade inte tillgång till så mycket sprit. Så man bara, vad kan jag göra med det här lilla som jag kanske kan ta mina föräldrar utan att någon ska märka någonting.
Exakt.
Det var inte glammigt. Kan jag inte säga att det var.
Och det här var i Stockholm, för du är uppvuxen i Stockholm.
Ja, det här var väl typ norrort, Täby. Jag kommer inte ihåg vart den här festen var, men där i krokarna. Sen så tog jag nog ändå en paus typ hela sjuan. Och sen så satte det verkligen igång skolavslutningen, kommer jag ihåg, i sjuan. Då hade jag en mega fylla, jag hade också klippt håret och typ så hade någon ny garderob. Och det var som att jag för första gången fick så uppmärksamhet av killarna. Och jag bara, wow, okej, okay, here we go. Och så bara festade jag loss hela den sommaren och sen slutade det väl inte på ja.
Ganska många år.
Ganska många år.
Okej, okay, så du liksom gick på högstadiet, det blev mycket fest och alkohol även där. Var det liksom något annat som du märkte av från din uppväxt som blev som något annan form av flykt eller beroende förutom alkohol, något som du märkte innan du började dricka?
Alltså, när jag växte upp så jag träffade bara min pappa typ varannan helg, ibland lite mer sällan. Så att det blev som att hans connection till mig var genom maten. Och jättemycket godis och han åkte på mycket resor, du vet, det var såhär tax-free godis, såhär endless supply. Bara ät, du får inte gå från bordet förrän du har ätit upp allt det här. Medan min mamma var typ lite tvärtom, de var jätteunga när de fick mig. Hon hade inte speciellt mycket pengar, så där var det lite mer scarcity. Att det var såhär, vem har ätit upp mina godisar? Det var 15 när jag gick hemifrån. Alltså, så jag var jätteförvirrad när det kom till det här, vilket gjorde att jag brukade typ ta med mig godis från pappa och gömma under sängen och bara såhär ligga och trycka i mig. Så jag hade absolut emotional eating, det kan man verkligen säga. Jag tror att jag dövade mig själv med olika sporter. Jag kommer ihåg att min mamma bara, du får välja tre sporter. Och jag bara var helt så frustrerad, men jag vill gå på 10. Alltså du vet, att jag hela tiden har underhållit mig själv. Jag har aldrig slutat på något sätt göra saker, utan bara hållit mig själv busy. Och sen var ju det så här hälsosamma aktiviteter när det var sport, men mängden kanske. Alltså jag satt aldrig riktigt still.
Men hade det med prestation och så att göra? Kände du att du var tvungen att prestera eller...?
Just i sporterna så var jag aldrig speciellt liksom bäst på någonting, men jag tyckte bara att det var så otroligt kul och jag älskade community-viben och liksom att röra på mig. Så jag gjorde nog inte det för prestation, för det var många gånger jag sprang och typ så här kom sist och så, men jag fortsatte ändå göra det av någon anledning. För att jag tyckte att det var kul. Men det jag märkte var att jag hade väldigt svårt att så här bli sedd av mina föräldrar. Min mamma var sjukt busy, min lillebror hade ADHD och hon har själv sagt liksom att jag var tvungen att springa efter honom, annars hade han rymt iväg eller bränt ner någonting eller någonting. Så att det var som att jag fick från jättetidig ålder bara klara mig själv. Men Nina är lugn, hon tar hand om sig själv, vilket jag gjorde, men också så äldsta barnet och verkligen. Jag var tvungen att göra saker för att få uppmärksamhet och när det blev så här tonåren. Innan var det väl så här sporten, att försöka bli sedd där. Och sen så i tonåren så var det väl så här, okej, men jag blir inte sedd, skitsamma. Jag bara färger håret rött, gör piercings, tatueringar och bara... försöka få uppmärksamhet på det sättet istället. Mm. Jag kommer ihåg att jag kom hem och så här färgat hår, knallrött, någon piercing. Och min mamma bara, hej, hej. Alltså du vet, man bara... What the...
Where's my attention?
Where's my attention? Det var verkligen... Ja, men det har verkligen satt spår. Jag bara, shit, jag måste jobba så hårt för att bli sedd och för att vara värdig och för att få en plats i den här familjen liksom.
Mm, wow. Mm. Och sen så kom alkoholen in och då fick du helt plötsligt.
Då fick jag det. Mm. Jag fick bekräftelse. Jag kände att mitt nervsystem var lugnt, vilket var ingen term jag använde då, men jag kände så här, äntligen känner jag att jag bara kan så här slappna av.
Jag tror att det är många som känner igen sig just i den där första kicken som alkoholen gav på något sätt. Att det börjar ju oftast ganska bra, att man får någonting väldigt nice ifrån det. Mm. Att man känner att man slappnar av, man får uppmärksamhet eller vad det nu kan vara. Men hur fortsatte liksom din dryckeskarriär, som jag brukar kalla den, efter högstadiet och sådär? Vad hände i ditt liv efter?
Men jag kände också att jag är så introvert, extrovert skulle jag säga. Jag älskar, jag kan verkligen koppla på det sociala, men jag tankar energi när jag är själv. Men jag var väldigt blyg när jag var liten. Jag hade väldigt så här ljus röst. Alltså du vet, det var som att jag äntligen bara kunde så här få ta plats. Jag bara kände att jag var så här rolig och jag fick uppmärksamhet. Och så, så det blev ju ett beroende i sig. Men sen var det jätteawkward på måndagen i skolan. När man bara alltså var så här lite blyg och timid igen. Så det blev en flykt i att så här, men här kan jag verkligen typ vara mig själv, kände jag. Eller att jag fick verkligen ta den platsen. Så, och det fortsatte absolut på gymnasiet, för då var det så här, jag kom från Täby och bara kände att så här, jag vill inte gå kvar i den här skolan eller med de här människorna. Jag bara kände att det finns något större för mig, det finns något bättre för mig. Så jag sökte till Danderyds gymnasium, eller egentligen ville jag hellre flytta utomlands, men på någon så här internationell skola, men jag fick inte det. Så jag bara, jag måste börja om, jag måste få en ny start, för jag kände att jag hade ändå ett sånt driv att jag bara, jag vill komma ut i världen, jag vill göra någonting. Men då började jag i Danderyds gymnasium och fick ju sån prestationsångest för att folk kom från så här välbärgade familjer, hade alla märkeskläder och så skulle jag liksom passa in i allt där och hade ett så här sidojobb, eller jag jobbade extra liksom. För min mamma alltid sagt att du tjänar dina egna pengar för att göra precis vad du vill. Så jag bara, all right. Så jag också jobbat typ sen jag var så här 12 år gammal. Och bara gjort olika saker, så här, telefonförsäljare, delat ut reklam, McDonald's, Subway, alltså du vet,
wow,
jag har verkligen hasslat sen tidigare ålder. Men det gjorde också att jag fick göra vad jag ville, så jag alltid liksom, men så åkte och typ jobbade i Ayia Napa första gången när jag var 15 år gammal, alltså
stökigt eller?
Så stökigt, eller jag tror jag åkte dit första gången när jag var 15 på semester och bara oh my god, this is it. Så jag drog med mig två vänner året efter. Och men det var den stökigaste sommaren. Man bara, alltså det här är inte okej för föräldrar att släppa iväg mig hit. Vi var liksom redlösa varje dag i typ, vad var det? Ja, hela sommarlovet liksom.
Mm. Ni måste ju haft the time of your life då.
Time of my life, kommer tyvärr inte ihåg så mycket. Men på dagarna så bara låg vi så på stranden, ville inte ha solskyddsfaktor utan bara så olja. Så det så här bubblade.
Stackars huden.
Det är helt, jag är helt förvånad att jag har sån glow idag. Oh. 42. Ja. Det var inte hälsosamt. Och sen så drack vi typ så här en flaska vodka var liksom på kvällen.
Ja. Oh.
Och bara sprang runt. Vi var så stökiga, vi var så icke omtyckta på den här platsen. Vi hade inga gränser. Men jag hade inte det här med mig, jag tyckte att det var så kul. Men jättetragiskt.
Mm. Jag fattar.
Så men det också så här, på något sätt, jag ångrar aldrig någonting. Det har så skapat mig och jag fick lära mig så mycket. Jag blev väldigt så här ödmjuk efter den sommaren också. Att så här, okay.
Så du kom ändå in på det gymnasiet?
Precis, jag kom in där och så skulle jag på något sätt liksom försöka passa in där. Vilket jag kanske gjorde, jag vet inte. Jag jobbade väldigt hårt för att göra det. Och jag kommer ihåg att det var någon, jag hade varit ute och festat på någon så här klubb som heter La Villa på helgen. Med någon så här falsk lägg liksom. Och hade typ så här hånglat med någon kille. Och sen så var jag tvungen att åka hem, för jag skulle jobba på McDonald's på morgonen. Och så bara ser jag, jag hade också ljugit, typ sagt att jag var 20 eller någonting. Och så bara, står jag där vid kassan och så bara ser jag att han kommer in.
Nej, du
jag bara,
skojar!
Jag bara,
jag tog mig den här stökiga. Men gud!
Ja, och sen kom vi ihåg, alltså det var typ så här mina vänner i skolan, de bara, Nina, vi vet att du jobbar på McDonald's. Jag bara, nej, alltså jag gör inte det. Alltså förstår du, det var sån skam för mig, för jag ville så himla gärna passa in. Och det var verkligen så här, några år av gymnasiet, det var ångest hela tiden att försöka typ hålla upp en någon så här fasad tills att mina bästa vänner var så här, men Nina, det är okej, vi älskar dig ändå.
Det låter så lite som så här snabba cash-grejer på något sätt, om man försöker dölja. Lite grann så, leva dubbellivet.
Verkligen, men jag har alltid varit så här väldigt entreprenörig och så här löst saker. Jag bara, okej, hur fixar jag de här märkeskläderna? Bara, okej, men då, det här var ju innan internet. Det här var ute typ på 90-talet. Så jag bara åkte runt i så här DN-annonser, typ så här, bara ett par Filippa K-jeans ute i, typ, i någon förort, åkte dit, så här, klippte ut lappen, satte in dem i ett par andra gyn som satt bättre. Och så där höll jag på.
Wow, alltså det är nog imponerande. Alltså snacka om vad driven.
Fake it, you make it.
Ja, verkligen. Men okej, så du klarade igenom gymnasiet i alla fall. Du fortsatte dricka.
Det gjorde jag, och jag ska verkligen säga att i trean började det mer landa, liksom, att jag blev lite mer säker i mig själv och liksom vem jag var och så här, hittade jättebra vänner och så. Så vad hände sen? Oh my god. Sen så var det ju studenten och då var jag så här, jag kommer ihåg att min mamma sa till mig på studenten, bara, nu är du vuxen så det betyder att ska du bo kvar här för att betala hyra? Jag bara, oh my god. Så jag tror jag typ flyttade ut dagen efter. Och så min mormor hade en lägenhet i stan med en så extra lägenhet. Så där bodde jag och typ jobbade som croupier typ på sommaren, kommer jag ihåg. Eller om jag plockade disk på någon klubb, jag kommer inte ihåg. Lite blandat kanske. Mm. Och sen bara sökte massa jobb på Arbetsförmedlingen. Bara cruise ships eller typ USA. Så jag sökte jobb över hela världen och fick jobb som au pair i Paris.
Så du fick äntligen komma utomlands?
Fick äntligen komma utomlands. Mm. Mm. Och då var jag helt plötsligt helt ensam, kunde inte språket. Oj. Jag hade plockat spanska och bara... Ja, okej. Vad gör jag nu med en familj som verkligen var så här... Jag kommer ihåg att jag behövde inte jobba när jag var i Paris, för då hade de andra människor som kunde ta hand om barnen. Men när de åkte på semester, då skulle jag typ jobba heltid, i alla fall, för dem. Det var inte speciellt sunt. Jag kommer ihåg att vi var på någon så här jättelyxig... Vi bodde i norra Frankrike och... barnet kom inte med ena, så här, dottern, hon var typ 4, kom in och bara hade typ astmaattack, så jag sprang upp och så här, väckte mamman och dagen efter hon bara stör aldrig mer min beauty sömn typ så här, du är här för att ta hand om mina barn. Jag bara så jag hade en ledig dag i veckan i alla fall och då gick jag ut och typ blev såklart jättefull med någon så här, fransman som hade bjudit ut mig och försov mig på morgonen. Alltså du vet, det gick inte bra i den här familjen för mig. Och jag fick inte flytta därifrån. Hon bara, du måste hitta någon annan i sådana fall. Jag bara, vem ska vilja jobba här? Det är så funktionellt.
Så du fick hitta någon annan för att de... Mm.
Men nej, men det gjorde jag inte, så jag rymde.
Ja, jaha, okej. Okay, ja.
Jag tog mitt pick och pack och sen så var det någon så här man som jag hade träffat ute på någon klubb som kom och hämtade upp mig i sin bil. Och så åkte vi ut och festade. Det var 6 månader av jätte... Jag bara festade och festade och så jobbade på någon bar istället och var au pair för en annan jättegullig familj. Typ passade deras dotter 10 timmar i veckan. Men så hade jag istället min egen lägenhet istället för att bo med en familj. Det passade mig bättre liksom. Så det var också, blev jättedestruktivt till slut för att det blev alldeles för mycket fest för vad mitt system klarade av. Så då kom jag hem till Sverige och bara okej, låt mig så här lägga om mina planer.
Ja, för du kan inte ha mått så bra där eller?
Nej.
Nej.
Det gjorde jag verkligen inte. Det var så ensamt. Och det enda sättet som jag typ kunde göra mig förstådd var ju typ ute på klubbar. För av någon anledning så kunde jag prata franska.
Där kunde man precis på fyllan, då var det jävligt bra.
Och sen dagen efter när man vaknade upp, man bara, vänta. Pratar inte vi samma språk? Nej, gud vad sjukt. Alltså, det var verkligen så konstiga tider. Jag bara, att jag har att det är jag. Det känns verkligen som en helt annan livstid. Men det var
men för att ni, om du tänker tillbaka på det, kan du, när du var där, liksom, insåg du då att du mådde dåligt? Alltså, förstår du vad jag menar? För jag kan känna så här, när jag tänker tillbaka på dåvarande Sara ibland, så här, jag mådde ju dåligt, men det var så normaliserat att må så där.
Ja, nej, jag tror inte. Jag tror nog att jag tänkte att det var ganska normalt fram tills att jag verkligen började må jättedåligt. Och då åkte jag ju hem. Men jag satt så här själv i min lägenhet, hade inte speciellt mycket pengar. Så bara, det här var på tiden när det fortfarande var franc. Och jag kommer ihåg att en flaska så här sparkling wine kostade väl typ 1 krona, en franc. Jag bara, ska jag köpa det eller vatten? Jag bara, köp en flaska vin och en baguette typ. Och så bara satt jag där uppe och bara så här... skrev brev till min familj på fyllan.
Det låter ju väldigt så här,
alltså, romantiskt. Det var det jag menade, att jag bara levde nog ändå så här, ja, men gud, det här är ändå härligt. Så att jag kände så här, nej, men det är inte det. Jag blev, det var rough i Paris också. Jag blev jagad flera gånger. Alltså, det hände jagad. Mycket ord. Jag menar, tunnelbanan skulle åka hem från någon klubb så här, 6 på morgonen.
Nej, men och
så,
gud. Okej.
Det var mycket sådana grejer som hände, att jag kände mig inte trygg här.
Men det är också i de där tillfällena, tycker jag, när man var liksom så här, jag har varit på mycket paradisplatser i mitt liv och liksom så här backpackat och man tänker så här, det där är ju leva life. Men jag har mått så dåligt och det var så här, varför mår jag så dåligt när jag är på den här fantastiska platsen? Och det är ju nästan ännu värre, tyckte jag.
Precis, man vill må bra när man är på en sån glamorös plats.
Precis.
Men Paris är också väldigt glammigt på ytan kanske, men det är ju inte riktigt det. I alla fall inte om man är en fattig 18-åring.
Nej, precis.
Det var ju inte så glammigt. Så där fortsätter festandet och sen så kom jag hem till Sverige, jobbade några månader och sen så fick jag ett jobb i San Francisco som au pair. Och det var som att när jag kom till Kalifornien att jag verkligen hade så här hittat hem. Jag bara, och de har liksom inte samma superkultur. det var liksom lite mer hälsosamt på ett sätt. Sen festade jag nog ganska mycket första månaden ändå, men sen så bestämde jag mig av en anledning att donera mina ägg. Och då fick jag inte dricka. Mm. Jag sålde dem till en familj för att jag ville ha pengar.
Ja, ah, jag fattar. Entreprenören kom fram igen.
Så där någonstans, då fick jag inte dricka, jag fick inte festa. Och där var det nog väldigt mycket som så här skiftade. Så då tog jag det lite lugnare det året. Träffade också en så här man som jag blev jättekär i, som jag senare gifte mig med. Ja, det var väldigt mycket fram och tillbaka, väldigt destruktivt förhållande. Men det var ändå bra det året när jag var där. Jag kände att jag kom hem och hade en annan, liksom, typ att jag lite hittade mig själv och min egen självsäkerhet och så.
Men var det svårt att sluta med alkoholen under det året?
Men det var inte, alltså det var inte så att jag inte drack, men det var inte det här destruktivt.
Alltså, skallen av sig. Mm.
Det var lite mer balanserat. Det var ändå så här roliga fester och så, men det var... Nej, det var inte lika. Det var vilt, men på ett helt annat sätt som inte kändes så mörkt. Men det kanske var för att jag var på en plats som var ljus. Och bara, oh, it's California. Men där mådde jag i alla fall bra. Jag kommer ihåg att jag mådde bra liksom, när jag var där. Och det som hände efter det var att jag flyttade hem till Sverige och började plugga. Ja, men det var typ ganska lugnt. Alltså, jag ska inte säga att det var lugnt, men det var ändå några år när jag verkligen så här... Jag hade ett mål, jag bara, jag ska få jobb på det här stora modeföretaget. Det var typ min enda dröm i livet. Så jag var väldigt så här, fokuserad i det. Så det var ändå ganska lugnt, kanske från så här, 22 till 27. Sen så fick jag jobb i Shanghai och flyttade dit. Och det var ändå som att jag festade de här åren i Sverige, men på något sätt så var det ändå under control, ska jag säga. Men i Shanghai så var det som att det var som fester, det var så här expertkultur och folk... Igen så var det så här sjuka fester med så dålig alkohol. Alltså du vet, man bara, är det fake sprit eller vad? Alltså, där började mitt festande igen, för det var så normaliserat och det var verkligen både i så här företagskulturen och liksom i hela expertkulturen. Så där gick det lite out of control igen, skulle jag säga. Och det var också där, jag åkte dit med min pojkvän at the time och så gjorde vi slut efter typ 2 eller 3 år. Då var det som att jag bara var så här singel runt 30, jag bara... Då körde jag på alldeles vårt. Plus att min mamma fick bröstcancer. Jag hade haft några veckor, någon sån här sommarfling som var typ en riktig disaster. Jag hade jobbat så mycket och festat så mycket och rest så mycket. Och jag typ fyllde 30 där omkring. Och det var som att kroppen typ inte riktigt pallade längre. Allt det jag hade hållit på med innan, det var som att jag kunde inte göra det längre. Och min kropp hade sagt från så länge med olika stresssymptom som jag bara... Okay, I'm gonna numb it. Så jag ska bara så här, trycka ner det här. Och där kom min så här, första panikattack. Det var verkligen en nära döden upplevelse. På en gata i Shanghai. Jag satt på min cykel. Och det var där jag bara, jag måste ta hjälp.
För då hade du liksom, jag har hört det sen någonstans att du numbed your tiredness med kaffe. Alltså du lyssnade verkligen inte alls på kroppens signaler.
Nej, men som hade lärt en att så här, lyssna på kroppen. Man bara, okej, okay, jag är
det
trött.
Det lär man sig ju inte.
Nej, typ var jag bakis på en söndag, då tog mig en återställe. Då åkte jag ut och typ så här, tog en Bloody Mary. Det var ju så här helt normalt. Och jag tyckte att mitt liv var superbalanserat. För jag var så här superfest på helgen, men sen var jag så här jätte, liksom, hälso... Vad jag tyckte var hälsofreak på veckan. Alltså jag tränade typ 2 gånger om dagen, drack bara gröna juicer och typ åt hälsosamt. Men det var ju att jag pushade ju mig själv så hårt på alla plan. I festandet, i jobbet, i tränandet, i hur jag liksom restricted my diet, eller vad man ska säga.
Hade du inte också hormonella problem och sådär? Eller var det...
Jo, det hade jag kanske inte just exakt. Så jag slutade med p-piller typ runt den tiden när min mamma fick cancer. För det var då jag bara, aha, men det kanske inte är speciellt bra att äta de här hormonerna. Det var inte heller någon som hade sagt innan. No shit att jag inte riktigt hade någon sexlust på väldigt, väldigt många år när man äter sådana piller. Alltså det var ingen som sa det när jag fick dem när jag var typ 14.
Nej, men det var ingen varningstriangel på dem överhuvudtaget. Det var ju snarare bara alla fördelar man fick höra.
Ja, och jag var ju också så här manipulerad typ så här barnmorska. Jag bara, jag har en pojkvän, det hade jag inte alls. Jag ville ha större bröst, jag hade hört att man skulle få det här p-piller. Det så här, hasslade till med dem, alltså så oconscious liksom. Men i alla fall, så jag slutade med dem runt 30. Det kanske var då jag också fick paniken att jag finally så började känna min kropp. Och min kropp började säga ifrån. Så jag fick verkligen tillbaka min sexlust, vilket var amazing. Men sen så kom det väldigt mycket andra, eftersom att jag hade tryckt ner hela min livmoder i typ, vad är det, 16 år. Så började hon prata väldigt, väldigt högt. Så jag fick hormonell akne, jag svimmade av smärta. Fick jättekraftiga blödningar, oregelbunden cykel. Jag bara, vad är det som händer? Jag hade aldrig haft det innan, för jag har bara tryckt ner min liksom, symptom. Så då började mina hormonella problem. Och kaffe kan ju vara en superfood om man dricker ekologiskt jättebra kaffe. Oftast om man är man kanske. Men är man kvinna som är redan stressad och har hormonella obalanser, då är det ju katastrofalt att kanske dricka 5 kaffe om dagen. Liksom. Ofta drack jag på fastande mage och sen gick jag ut och sprang. Och du vet, alltså det är så...
Det blir bara stress för hela kroppen.
Så mycket stress.
Mm.
Så mycket stress. Så att, och sen så var jag så stressad så att det blev ju så här, gud vad skönt, nu är det fredag, nu får jag äntligen dricka den här flaskan vin. Nu kan jag äntligen bara så här relax liksom.
Mm.
Så då dövade jag min stress med alkohol. Jag tyckte också fortfarande att jag var en mycket roligare och skönare och mer avslappnad person när jag drack. Så att det blev som att det var inte så att jag liksom gick på någon dejt eller typ gick ut och åt middag med kompisar om jag inte drack. För då tyckte jag själv att jag inte var speciellt rolig och jag blev oftast trött ganska snabbt. Och liksom. Gud, jag har dövat mig själv typ hela livet fram till 30-32 typ. Och to keep up i fast fashion eller vilket corporate jobb man än har, då måste man ju döva kroppen som kvinna. Det är ingen som pratar om att såhär, ja men gud, du har din mens, men ska du inte gå hem och vila då i 1-2 dagar? Det är ingen som frågar det. Det är så här...
Nej men alltså, det är ju knappt så att man har lärt sig hur ens menscykel fungerar.
Nej, jag fattar inte.
Att vi har liksom perioder under vår menscykel där vi liksom ska vila lite mer, eller liksom där vi ska träna på ett annorlunda sätt. Alltså sånt har man ju inte lärt sig.
Nej, det var bara så här crossfit varje dag. Nu ska jag bara dricka mina juicer, äta mina sallader. Och liksom, no shit att jag och typ väldigt många andra kvinnor som håller på så där mår dåligt. Mm. Och all forskning på fasta, på träning, allt är gjort på män. För att kvinnor med en menscykel är för, vi är för oregelbundna. Så att det blir för svårt att göra forskning på kvinnor. Mm. Det här var ingenting man pratade om innan. Så jag hoppade på alla de hälsotrenderna.
Mm.
Och verkligen så här körde slut på mig själv och min kropp.
För under hela den här tiden också, ska jag säga, så har ju ändå yoga och liksom lite av de bitarna funnits med dig.
Mm.
Men som jag förstår det så utövar yoga mer kanske som en träningsform, men inte så här som någon liksom grundning eller så? Eller?
Nej, alltså jag gick väl på yogan mest för att jag ville bli flexibel och typ liksom... Jag älskade shavasana, så på något sätt så var jag väl ändå där för att få den där en minuten avslappning eller kanske någon olja på pannan liksom. Men det var inte så att det var någon sån spiritual practice för mig, det kan jag inte säga att det var. Men jag började åka redan typ som runt 25... När jag flyttade till Asien så åkte jag mycket på så här yoga... retreats och sådana grejer. Men jag kände aldrig att det var... Jag ville så gärna att det skulle vara min grej. Men, och det har jag kommit på senare, att det är en för maskulin form egentligen. Att säga, okej, du står typ lite för... Du är lite för oflexibel, så kommer läraren och så här trycker till dig. Alltså, det passar inte riktigt mig. Så att när jag själv utbildade mig till Feminine Women's Embodiment Yoga Teacher några år senare i LA, så var jag så här, nej men vi rör på höften hela tiden, vi rör på kroppen, vi gör ljud. Alltså allt är tillåtet. Det passar mig mycket bättre än att det ska vara så här, nu ska du stå här i 5 minuter och det ska typ bränna hela kroppen. Så jag vet, jag pushade in mig själv i det också och typ skadade mig för att jag gjorde 100 solhälsningar när jag egentligen inte hade rätt teknik för att göra det och sådana grejer. Men jag har bara pushat mig själv hela livet.
Och det är inte så konstigt att du kraschade där till slut.
Och det som var min wake up call då var när jag kom till den svenska psykologen, psykoterapeuten, vad han nu var, som jag hade en blessing att få komma till. Att det första han sa, han bara, jag har egentligen inte liksom kapacitet att ta in fler kvinnor från det här företaget.
Så för det här var liksom någonting som ditt företag, för att du var så typ, du mådde så dåligt så du fick hjälp genom företaget till att
gå
till
någon? Alltså vi hade jättebra försäkring, så jag tror inte att det var någon av mina chefer eller någonting kanske, men på något sätt så fick jag kontakt med den här, genom försäkringsbolaget kanske.
Okay.
Sånt. Och han sa att jag tar mig an dig, vilken blessing det var, men han bara, du får inte komma tillbaka om du dricker mer än en unit i veckan.
Oj.
Och då hade jag inte ens sagt liksom vad jag höll på med. Och så kommer jag ihåg att jag åkte hem efter det, liksom första sessionen med honom, och ringde min bästa kompis att ta mig. Men han sa inte hur mycket en unit var. Och när jag hör mig själv säga det så bara, oh my god.
Poletten trillade ner.
Poletten trillade ner. Och det var inte kul.
Nej, vad hände då?
Nej, men jag bara kände så här, gud vad är det jag har gjort mot min kropp? Vad håller jag på med? Och liksom, men också, vem är jag om jag inte... Det var ju hela min identitet. Jag var så här, jag fotade jättemycket, jag var alltid ute på alla klubbar och var så social och liksom, jag bara, vem är jag om man tar bort alkoholen eller liksom, vem är jag nu?
Mm.
För om jag inte går ut och har inga kompisar liksom, det var ju det vi gjorde där. Jag hade ingen spirituell community eller någon annan typ av community. Man gjorde, man gick ut och åt och festade. Så det var väldigt, det var så här kämpigt sista år där, när jag verkligen försökte bli mer hälsosam men också blev liksom lite indrag. Inte att någon annan kanske medvetet försökte dra in mig tillbaka, men att jag kände att det är för tråkigt att bara sitta här. Så därför kände jag, när jag väl var i LA, att jag kände att men här, kan ju få, här finns allt det jag letar efter. Att liksom, jag kände att jag kunde vara mig själv där. Jag var där på lite businessresor och kände att det är här jag ska bo. Och fick någon sån sjukkalling till att verkligen ta mig till LA. Och det tog jättemånga år, det är en lång historia in itself. Men jag lyckades till slut ta mig dit. Och då var det för första gången i mitt liv som jag kände att jag har hittat hem. Här kan jag vara precis som jag är. Jag kan vara spirituell, jag kan vara flummig, jag kan också gå till businessjobb. Alltså hela min identitet och allt som jag tyckte om fick liksom plats. Och så märkte jag att det finns en community med folk som ses som inte dricker alkohol, som inte tar droger, som inte liksom festar ett. Och jag kan nå det jag letade efter innan. Kan jag nå genom att göra breathwork eller att gå på soundhealing. Okej, det som verkligen gjorde den största skillnaden. För innan var det så här, jag ville sluta, men det var också, jag blev lite indragen. Så här. Men sen så satt jag i min första plantmedicinceremoni och då kanske jag var typ 32. Och min intention, som jag sa högt i gruppen, var att så här, men jag vill typ hitta mig själv, vem jag är när jag inte dricker, när jag inte festar. Liksom. Och sen var det som att jag åkte på någon festival några veckor senare och bara så här, mådde så dåligt. Det var som att min kropp kunde liksom inte hantera. Så åkte jag på en till festival och så hände samma sak igen. Jag bara, men min kropp stöter ju bort.
Alltså den här plantmedicinen?
Plantmedicinen tog jag en gång liksom, i Sverige. Men det var som att när jag väl hade plantmedicin i kroppen, så det har jag förstått efteråt, att den intentionen man sätter, den börjar liksom arbeta i kroppen. Så det var som att jag hade sagt så här, jag vill inte dricka alkohol. Jag vill inte ta droger. Och då var det som att varje gång jag gjorde det, så stötte min kropp bort det. Så att det var liksom inte värt det. Så efter det så var det så här, what's the point? Jag kräks ju bara.
Wow.
Ja. Så det är ju väl...
Vad är plantmedicin egentligen?
Plantmedicin, det finns många olika plantmediciner. Det här var en plantmedicin som heter ayahuasca. Så jag vet om du har hört talas om den.
Ja, det är väl det som man gör mycket i Peru.
Precis. Ja.
Men det, du kan förklara kanske lite för den som inte vet.
Ja, men det är liksom en vine, eller vad det heter. Och sen så är det ett... barken från ett annat träd, och så kokar man dem tillsammans i typ 24 timmar. Man bara, vem kom på det?
Ja, jättebra fråga.
Shamanerna är ju väldigt intun, de lever ju i sin lilla by liksom, utan, nu tyvärr har ju internet kommit till vissa av de här remote byarna, men innan, man är väldigt intun med elementen, och det som liksom det sägs är att plantorna pratar med en. Och jag är ju själv herbalist, det vet inte vad man säger på svenska, örtterapeut. Och det är ju verkligen så, när man väl sitter och dricker en ört, så märker man ju, man känner ju vad den örten kommunicerar med. Om man verkligen är in tune, en slowdown. Så det är en psychoactive medicin som går in och kan omprogrammera hela kroppen. Så exempelvis, jag sjöng inte innan, jag spelade inte gitarr. Alla de här grejerna har typ kommit till mig, att det är som att den här medicinen vill hjälpa en på den vägen som är ens väg i livet. Förstår du vad jag menar? Att den hjälpte mig att skala bort allting som fick mig att må dåligt. Och istället göra vägen lättare för det som jag verkligen kom hit för att göra. Jag förstår att det låter jätteflummigt.
Ja. Men jag gillar ju flummigt.
Har man ett beroende,
ja,
så är det en otroligt kraftfull medicin. Det vill jag bara säga. Sen är den absolut inte för alla, och jag vill inte sitta här och promota den. Men jag vill säga att på min resa så var det som verkligen, det blev så här, det finns ingenting i mitt gamla liv som liksom, it doesn't serve me anymore. Så det blev ganska lätt att bara sluta. För att jag mådde så otroligt dåligt. Och i den communityn och i allting annat som jag hittade, så har jag ju nu hittat en community som gillar att göra det som jag faktiskt också gillar att göra, vilket exempelvis är att dricka kakao, som är en annan plantmedicin. Men den är inte psykedelisk, utan den hjälper till att öppna upp vårt hjärta. Så låt oss säga att man kanske inte älskar sig själv, eller har svårt att liksom känna kärlek till sin egen kropp eller till andra, till världen, till livet. Så hjälper kakaon till att så här, soften our hearts. Och komma tillbaka. Det den gjorde för mig var att så här, jag levde inte mitt liv från mitt hjärta. Jag levde uppifrån huvudet. Bara, men det här jobbet är så bra på pappret. Det här huset är fantastiskt på pappret. Den här partnern är så bra på pappret. Men är det verkligen det här mitt hjärta vill? Och det hjälper kakon till med.
Det är ju så häftigt, man tänker ju bara att kakao är bara någonting man har i chokladbollar liksom. Mm-hmm. Men det är väl inte just den kakaon som vi köper i affär kanske som är den som ger alla de här. För det är väl någonting att de tagit bort det viktigaste essensen i kakaon i, eller vad är det för någonting?
Alltså,
vad är skillnaden på liksom ceremoniell, eller den här kakaon som du pratar om och kakaon som man köper på ICA?
Så ceremoniell kakao är kakao som kommer från små familjeägda farmar, permakulturfarmar, där man verkligen tar hand om moderjord och verkligen säger okej, vi planterar de här träden med intentioner om att den här kakaon ska drickas i ceremoni och hjälpa till att öppna upp hjärtan i världen så att vi kan börja ta hand om moderjord istället för att så här, destroy her, vilket är det som händer nu. Man verkligen, det är den bästa, det finns olika typer av kakaofrukter. Det här är den bästa kvaliteten, criollo heter den, det är bara 5% av jordens kakaobefolkning som är den bönan. Och sen så gör man allt i ceremoni, allting görs liksom utan elektricitet, utan fabriker, utan så här, man fermenterar bönorna, man torkar dem i solen, man rostar dem över en öppen eld och sitter och handskalar dem och maler sedan de här bönorna till en massa där allting finns kvar. Och den är ekologiskt, det är inte besprutat. De som tar hand om jorden och kakaon får liksom, de får alla pengar. Det är liksom inget slavarbete. Medan jag kan säga att de största kakaoföretagen, de köper sina bönor från Afrika, från the Ivory Coast. Och det är jättedåliga arbetsförhållanden där. Om det inte är slavarbete så får de typ knappt några pengar alls. Man måste bespruta kakaon för att de vill ha såklart så bra skörd som möjligt, vilket gör att både arbetarna blir sjuka men också jorden dör, vilket är det som har hänt nu. Det är jättesvårt att plantera kakao nu där, så de börjar leta nya marker och börjar försöka gå in i Centralamerika och Sydamerika också. Och jag har förstått. Och allting görs i fabriker och det är så många olika processer. Så man tar bort det här fantastiska kakaofettet som gör att det är så bra för vår hormonhälsa och som gör att det är så bra för vår hjärnhälsa och som gör att alla de här fantastiska, typ serotoninet exempelvis, som, om man dricker ceremoniell kakao så hjälper det kroppen att utstråla serotonin.
Wow.
Så om man äter starka antidepressiva så sägs det att man inte ska dricka mycket kakao för att då kan man få serotoninöverdos. Så man skulle i princip kunna byta ut sina antidepp mot att dricka kakao. Det är så kraftfullt. Och även den här anandamide, det var en sån här bliss chemical. Och även en annan, säger man hormon eller kemikalie, jag vet inte, PEA som typ utstrålas när vi blir kära. Nu får någon rätta mig om jag säger fel. Men allt det, när vi dricker ceremoniell kakao hjälper liksom det här fettet till att transportera ut till alla våra celler. Så det är verkligen en feel good medicine. Men låt oss säga att du köper ett kakaopulver eller en choklad på dagligvaruhandeln, då har den blivit så pass processad att det finns liksom inga av de här näringsämnena kvar. Och det här teobrominet, vilket gör, som gör att hjärtat då öppnas upp, det finns liksom inte i den processade varianten. Så att antioxidanterna har väl också typ försvunnit för att det är så många olika upphettningsprocesser.
Så den kakon du pratar om, den ceremoniella, den kan till och med vara bättre än liksom så här superberries och liksom, alltså näringsmässigt så är det väldigt mycket näring och så i.
Man säger att den har mer antioxidanter än en blåbär. Wow. Och även jättemycket magnesium och järn. Så låt oss säga att man är en kvinna som har sin menscykel veckan innan, när man kanske har kramper eller känner att när man blöder och man kanske har brist på järn, då är kakao en fantastisk medicin. Så kakaogudinnan, hon heter Ish Kakao, hon har bara massa kakaofrukter som hänger från henne som ser ut som bröst, och det symboliserar verkligen så här fertilitet, the nourishment. Alltså hon har så mycket näringsämnen i sig. Mamma kakao, säger man.
Vad gulligt.
Så fint. Så man skulle typ kunna dricka bara kakao och leva på det. Men det är också väldigt stimulerande, väldigt uttorkande. Och det är en plantmedicin som sagt. Så man ska respektera den och inte liksom som man gjorde när jag jobbade på kontor. Bara, jag går och tar en kaffe, tar en klunk och gud vad bäst. Och så slängde man den. Utan när vi gör en kopp, jag sitter med den, kallar in tacksamhet.
Även om man gör det som ceremonier oftast liksom.
Alltså jag håller ju egna kakaoceremonier och det är ju en hel liksom experience in itself. Men om du skulle göra en kopp hemma på morgonen så kanske du bara kan sitta i 3 minuter med dig själv och ta några djupa andetag och bara tänka på vad du är tacksam över. Bara, tack för solen, eller tack för regnet, eller tack för min partner, eller tack för mitt jobb, mina vänner, min familj, alltså min hälsa. Wow. Alltså när man väl börjar tunna in på allting som det finns att vara tacksam över, så blir det lättare att se att livet faktiskt händer för oss och inte mot oss. Mm. Vilket man ofta kan gå in i så offerrollen och bara, när händer det här med mig? Ja. Oh, gud, jag är så stressad, varför? Mm. När man börjar dagen i den frekvensen, då är det lättare att hela dagen blir så. Än om man börjar dagen och bara, okej, ta en klunk kaka och ta tre djupa andetag och bara tänka på allt jag faktiskt är tacksam över.
Mm.
Då är man ju en väldigt mycket härligare och lugnare person.
Mm, gud ja.
And that's gonna ripple.
Så
kakon har hjälpt mig mycket med det, att vara så här i närvaro.
Okej, men finns det mer grejer som liksom kakon kan hjälpa med på något sätt?
Mm, det finns jättemycket olika saker, men det som jag tänker på temat av den här podden är att jag känner att när jag dricker en kopp kakao så är det som att hela mitt så här nervsystem slappnar av. Och jag, det är lite som att så här jämföra, fast ändå inte, men typ så här när jag drack ett glas vin innan för att jag ville få den här sköna avslappningen i kroppen och vara en härlig person att så här umgås med efter jobbet. Lite den känslan kan jag få av kakao. Så en sak som jag brukar göra, eller så ibland om jag ska umgås med folk som faktiskt dricker, vilket händer, då kan jag dricka en kopp kakao istället, och så får jag typ lite den sköna känslan och liksom hjärtat öppnas upp. Eller om jag ska gå på en dejt exempelvis, kanske dricker en kopp kakao innan för att få, det går fortfarande inte att jämföra med vin, men den här sköna, härliga, lite så här,
lite avslappnande känslan på något sätt
kroppen. Så det kan man ju faktiskt testa om man ska umgås med folk. Sen är det ju mycket hellre att dricka kakao tillsammans hela gruppen, så folk är öppna för det, så varför inte bara alla dricker en kopp kakao. Men nu menar jag mer om man kanske faktiskt vet att man ska gå där det finns alkohol. Kanske bara ta med lite kakao och sippa på den.
Väldigt bra sober hack alltså.
Ja, jag tycker det.
Så det var där liksom, när du var där i LA, det var liksom såna här grejer som du liksom började hitta, eller vad man ska säga, alltså den här gatherings, ceremonier med kakao till exempel. Och det var det som gjorde liksom att du kunde börja förändra ditt liv då, eller?
Jag hade redan börjat förändra det, men jag var så ensam på min resa. Och det är därför också jag har startat min community som heter Wildbloom, där jag verkligen samlar folk. Att så här, du är inte ensam på din resa, men många gånger när folk får sin så här awakening, att man bara, men shit, jag är inte lycklig i det här livet. Men om jag lämnar, vem är jag då? Det här är hela min identitet, mitt jobb, alla mina vänner. Det är jätteensamt och jätteläskigt, och det är inte alla som vågar ta de stegen. Så istället så stannar man i något som inte gör en lycklig. Men grejen är att jag är otroligt högkänslig, vilket är något jag har kopplat bort innan. Men min kropp har ju skrikit till mig hela mitt liv. Jag har haft kronisk smärta i min nacke och mina axlar sedan jag var tonåring. Det har ju varit min kropp. Jag kommer ihåg att jag gick på akupunktur eller kiropraktor typ när jag var 22-23. Hade precis börjat på mitt drömjobb. Och hon bara, nej men nu finns inget mer jag kan göra för dig. Du har fått dina 10 sessioner här. Typ. Så här. Jag bara, finns det inget jag kan göra? Hon bara, du kan sluta på ditt jobb. Typ. Jag bara, precis fått mitt drömjobb. Nej, men så kan man inte säga att jag är 23-åring.
Nej.
Hon hade ju rätt, för så fort som jag liksom slutade så försvann mycket av smärtan. För att det var väl som att jag var inte aligned, jag var inte där jag skulle vara i mitt liv.
Mm. Wow.
Och då talar kroppen till oss.
Så satte det sig som smärta för att du liksom inte levde det liv som, som var menat för dig på något sätt.
Eller
liksom
panikattacken som var så att jag hade varit avdomnad i mitt ansikte ett halvår innan, gått till olika läkare. De bara, vi hittar ingenting fel. Kan det vara så att du stressade? Bara stressa.
Mm.
Jag fattar inte vad du snackar om. Kan du skynda på här? So disconnected. Alltså, så disconnected. Och sen så fick jag panikattacken. För det var väl så här, många gånger så lyssnar vi inte på de små signalerna som vi kan döva. Vi kan döva hormonella problem. Vi kan döva lite kronisk smärta. Men vi kan inte döva när det verkligen slår till och vi får, går in i väggen exempelvis. Men kroppen har väl antagligen kommunicerat i flera år innan. Men i alla fall, så jag var väldigt ensam på den resan. Och när jag väl började hitta in i de här kretsarna i LA, jag bara, men gud, is this a way of living? Alltså, kan vi sitta i sådana här ceremonier? Kan man dela från hjärtat? Folk är autentiska. Man pratar om riktiga saker, alltså riktiga känslor. Alltså det var som att komma hem på något sätt. Och där insåg jag att så här, jag behöver inte alkohol, jag behöver inte festa. För innan hade jag kanske längtat lite efter det, men då var jag så här, there's no turning back på något sätt. För att jag har lärt mig att hitta den känslan som jag letar efter i alkoholen i mig själv. Att jag är så trygg i mig själv nu. Att jag behöver inte dricka ett glas vin om jag ska gå på en dejt.
Wow, men hur hittar du den tryggheten i dig själv? Alltså var det liksom plantmedicinen som gjorde det? Eller liksom?
Nej, men den var väl katapulten att den började öppna upp för någonting. Men sen har det ju varit så här 10 års inre arbete. Och alla de medicinerna som jag säger, som jag själv delar, som är breathwork,
Så det behöver inte heller vara ayahuasca eller psykedelika heller, för jag tänker att det är ju ganska en så här kontroversiell sak att prata om också. Särskilt i en sån här podd där vi pratar om nykterhet. Och jag tänker särskilt många som, alltså att jag kan tänka mig att det blir många reaktioner när vi sitter och pratar om psykedelika, eftersom att man i typ 12-stegsvärlden ganska mycket så här pratar om att man ska liksom se upp för allt som är sinnesförändrande, eller liksom säga nej till allt som är sinnesförändrande egentligen.
Det respekterar jag verkligen också. Jag säger inte att det här är allas väg. Men jag säger att det det gjorde för mig och vad jag har sett resultatet av att vara i sådana communities i nästan 10 år är att det är en otroligt kraftfull medicin när man vill bryta beroenden. Och det hjälper oss att omprogrammera våra nervbanor. Our neural pathways. Men samma sak, jag håller ju i mycket breathwork-kurser och så. Och det man faktiskt kan göra om man inte vill testa plantmedicin, det är att göra breathwork. För det har också, det har liksom samma funktion. Så många gånger så tänkte jag, men gud, man kan ju faktiskt nå samma platser genom att faktiskt göra breathwork.
Berätta hur det funkar.
Men genom att andas med en öppen mun, så här.
Ska man andas ner till magen?
Mage, bröst, andas ut. Känner att man blir yr bara genom att andas.
Gud, det verkar vara på det lilla.
Man ligger ner därför. Men det vi gör är att vi så här hyperoxygenate the body. Vi tar in extra mycket syre så att det här syret går in och bara clearar allt som håller oss tillbaka. Alltså limiting beliefs, gamla trauman, stagneringar i kroppen. Så det är fantastiskt för så här emotional release.
Wow.
Men det som det också gör är att vi tystar ner frontal, vi drar ner volymen på vår så här ego mind. Som vi ofta kör ju bara på i samma, vad ska man säga? Gud, jag pratar som svengelska. Ja, men liksom man tar ju ofta samma väg, för att det är enkelt. Man har liksom gjort det, men det som vi gör med både breathwork och plantmedicin är att man kan faktiskt så här programmera om de banorna. Och det är det som är så häftigt. Så att om du exempelvis lägger dig ner och gör breathwork i 20 minuter och sen säger du någon affirmation som att så här, jag är nykter och jag ser mig själv, hur jag mår när jag vaknar upp en söndag och hur jag vill känna mig i kroppen, så helt plötsligt så är det som att det är din verklighet. So powerful. Jag har verkligen omprogrammerat hela mitt liv med.
Och det här är, alltså, thank God for LA. För det är så kul att de flesta kommer till LA for the fame och for the money. Och liksom, du kom dit och bara så här, hitta hem till din kropp och liksom land. Alltså det är ascoolt.
Det var väl kanske inte riktigt det jag förstod från början. Jag visste att det fanns någonting för mig där, men jag hade väl också tänkt leva lite så här West Hollywood. Ja.
Hollywood life.
Hollywood life, jag gjorde lite det första året, men samtidigt så var det som att, och det var det som var så coolt, att man kunde faktiskt göra det och samtidigt gå på en sound healing dagen efter. Att det var inte som att i Sverige kände jag att det var allt eller inget. Det var lite för flummigt när jag gick på vissa aktiviteter som var det som jag egentligen kanske drog till. Eller kände att jag passar inte in här. Men jag ville heller inte gå ut och festa hela tiden. Så därför var jag ensam. Men där kunde man göra allt. Det var inte konstigt att komma direkt från sitt så här fashion job och typ lägga sig ner och andas. Utan att alla var välkomna på något sätt och alla passade in. Och nu kanske det är så mer i Stockholm. Men det här var ju mer än 10 år sedan. Och då kände jag faktiskt inte att det var så. Men det var någonting jag ville säga. Jo, att många av dem som jag pluggade breathwork med i LA började sedan jobba på rehab centers. För att det är många gånger som man... jag menar att det är så pass kraftigt verktyg för att ta folk ur beroenden.
Wow, vad häftigt. Alltså det är ju ascoolt, bara att andas.
Bara genom att andas. Och det är så här, wow, vi har... Och det är därför jag säger så här, mitt arbetsnamn, Nina Medicina. Alltså här, jag har... all medicin i min kropp som jag behöver för att må som jag vill må. Men det har du också. Och det är det jag alltid sitter och säger. Att så här, empower yourself. Att så här, det är så lätt att ge bort kraften och bara gå till en läkare och bara, vad är det för fel på mig? Fix mig. Och så tar man deras piller och liksom... ibland måste man det.
Absolut.
Men många gånger så, om vi hade fått lära oss att lyssna på kroppen, lära oss att andas på korrekt sätt, lära oss att äta på rätt sätt och... mer liksom stressa ner. Gå ut i skogen, lägg dig på jorden, drick en kopp kakao och andas.
Problemet är ju bara att folk har så svårt att lyssna in. Alltså det kan jag känna så här, att jag har svårt att förstå min kropp dock. När man inte är van vid att lyssna på den.
Men det är då man hittar folk som mig.
Ja, och jag breathwork och kakos.
Man kan hitta mig eller någon annan. Men också faktiskt att bara lägga det ner och andas själv. Jag har en gratis breathwork som jag kan skicka till dig eller alla som lyssnar som är intresserade. Och så kommer svaren komma... till det. Jag brukar alltid säga att man så här, the wise woman within kommer oftast fram. Att vi får svar på frågor när vi lägger oss ner och andas.
Ja, wow.
Och att kroppen går bara, men gud. Exempelvis, jag har haft kronisk smärta i min nacke och axlar. Och ibland kommer den tillbaka och det är så, nej, nu har jag inte lyssnat på kroppen. Så den kommer som en liten så här, så att det är smärtstillande att andas så här. Det kan ta bort smärtan. Men samtidigt så kan jag gå till roten av varför har jag ont. Och bara, men gud, nu har jag inte lyssnat på min kropp och kört över mig själv i en vecka. Eller två veckor eller whatever. Och så förstår jag vad det är jag behöver göra.
Wow. Mm-hmm. För det jag tycker att jag kan fastna i är att jag övertänker. Mm. Alltså det, till och med när jag
det hjälper andningen till mig också.
Ja, okej, bra. För till och med när jag sitter och mediterar och du vet, man fastnar i alla de här tankarna och sen ska man säga, nu ska jag verkligen känna in i min kropp. Så kan jag fastna i att nu ska jag känna in i kroppen, nu ska jag känna in, jag förstår vad jag menar.
Mm.
Och så blir det, då blockeras ju av tankarna ändå, så då känner jag ju inte in i alla fall.
Nej. Alltså det kan säga att så här, jag har en väldigt overthinking monkey mind. Alltså
Jajamän, det känner jag igen.
Det tror jag många känner igen sig. Och jag kände mig så misslyckad som en person som försökte meditera. Alltså det gick inte.
Det blir prestation i det med ju.
Prestation, jag bara se målen och det ska åka iväg. Jag bara, får typ panik. Jag får nästan panikångest fortfarande än idag. Om jag ska bara sätta mig ner och meditera. Det breathworken är, det är typ som en så här the highway to enlightenment. Nej, men förstår du, jag kan lägga mig ner och andas i 20 minuter och sen har jag den mest blissful meditation ever.
Wow.
För att the thinking mind har tystats ner.
Oh.
Så om du eller någon som lyssnar känner att det är så svårt att meditera, jag tappar det, liksom, det går inte. Andas. Do this breathwork.
Wow, vilket it bra works. Lifehack.
Mm-hmm. Och sen är det svinjobbigt, det kallas breathwork av en anledning. Det är work och de första 5-10 minuterna när the monkey mind håller på att tystas ner, då kan det vara jättejobbigt och det kan nästan kännas som att man håller på att få panikattack. Mm. Man har en historia av det. Men det händer inte. Istället så har du ett otroligt kraftfullt verktyg att ta till när du känner dig överväldigad.
Det är ju inte bara breathwork och kakosrömmen, du hittar också till så här aesthetic dance och sådana saker när du var i LA, har jag förstått det som.
Gick du också på det när du bodde där?
Jag gick aldrig på det, men jag har hört talas om det. Och vet du varför jag inte har gått på det?
Nej.
För att jag är så rädd för att dansa nykter.
Men då är det din medicin.
Du vet, jag borde ju göra det, för jag älskar egentligen att dansa.
Det är så kul.
Jag har gjort hela mitt liv. Men jag är för rädd för att göra det.
Men lifehacket där, för oftast går man ut på kvällen, då, alltså, då har jag inte energi att dansa om jag liksom inte... alltså jag går inte ut längre, det är, så här, men, det är inte kul. Men det de gjorde där, de hade någonting som började 4 på morgonen. Och så gick man dit och så fick man kokosvatten och någon chia pudding. Och så var det typ så ecstatic dance typ till 7 på morgonen, så åkte man till jobbet.
Men gud vad härligt!
Ja,
men
sen var man ganska trött då. Ja, det var typ som att man var bakis ändå, så jag gjorde inte det där så många gånger. Men så kul koncept. Så det var så här, lite yoga, lite kokosvatten. Och det jag märkte, jag var så... Det här var mitt första år där och jag var fortfarande ganska ovan. Så det var som att jag fortfarande stod i baren och höll i mitt kokosvatten som att det typ var en drink. Att jag var jätte awkward att så här...
Ja, vad innebär aesthetic dance? Är att man bara dansar igen? Eller vad är det för någonting?
Alltså, okej, det finns olika, det beror på vem det är som håller i den och olika forum. Men det som oftast är aesthetic dance är att det är inga alkohol, inga droger. Man pratar inte med varandra. Man får ögonkontakt, men vill man beröra någon annan så måste det liksom vara med consent.
Mm.
Så det är inte någon sån här sleazy dance floor där någon kommer att ställa sig och jucka mot den.
Okej, det är skönt. Skönt att slippa.
Så det är bara så här frigörande... Frigörande, alltså som att vara på en klubb oftast, fast mer hippies.
Alltså gud.
Sen dansar barfota och dricker kokosvatten.
Jag måste våga. Det finns ju i Stockholm, vet du. Det finns säkert flera orter i Sverige, men jag vet att de anordnar det i Stockholm ibland.
Så kul.
Ja, så det kanske är dags att testa. Det kanske var min calling. Att...
Alla är ju i samma situation.
Ja, jo, det är sant. Jag tänker så här nu. Jag vet att för många... där ute, även för mig inkluderat för några år, när jag gick på till exempel det här Kundalini Activation Process, det heter något annat nu för tiden.
LFA.
Ja, LFA. Mm. Det är ju någon så här, hur ska man förklara det? Man väcker upp Kundalini-energin och det kan ju se helt galet ut. Folk ligger och skakar på golvet och det ser ju, alltså när jag gick på en sån klass första gången, jag bara, ursäkta, vad är det här? Och det var ju jag som var skeptisk som hade den bästa upplevelsen. För jag fick en sån cool upplevelse från den här klassen. Och det är sådana här grejer som jag också har börjat upptäcka, som jag nämnde i introt också, som gör att jag, som du också sa, så här, jag kunde släppa alkoholen bakom mig för att jag kan liksom få de här härliga upplevelserna utan det på något sätt. Så det hjälper ju verkligen jättemycket. Okay. Men däremot så tänker jag att för många så sätter ju den här dömandet käppar i hjulet, tror jag. Att man tänker så här, de avfärdar kanske allt vi säger nu för att det här är bara flummeri. Liksom. Möts du mycket av sånt i ditt, eftersom att du jobbar med det?
Jag tror inte att man kommer till mig.
Nej.
Många är nyfikna och det är första gången. Och sen är jag så pass avslappnad i det här nu att säga att det finns inget annat för mig. Det här är min sanning och jag prackar inte på någon någonting, utan jag delar det som känns autentiskt för mig. Och jag säger alltid så här, ta den medicinen som resonerar idag och lämna resten. Och ibland, jag kommer ihåg någon gång, det var någon man som kom. Hans flickvän hade dragit med henne på någon kakaoceremoni. Och han var lite så skeptisk, och i början så brukar jag så låta skaka på kroppen, och så bara drog jag något exempel om hur hundar alltid skakar på kroppen ju när de är stressade, ja, eller någonting annat, så skakar ju de. Och det är liksom ett sätt för att komma tillbaka till homeostas, till balans i kroppen, och att vi människor, vi bara går och så bygger upp spänningar, och till slut blir man bara en så surgubbe eller man exploderar eller får inflammation i kroppen eller så här. Det är stagnerad energi som bara, gud, gå ut och skrik i skogen, du behöver det. Men så, eller, jag sa den parallellen, och sen i sharingen, i delningen efteråt, han bara, ja, nej, men det här var ju något av det mest fantastiska jag har varit med om, men jag måste liksom erkänna att jag var lite skeptisk när du sa att jag skulle skaka som en hund. Så det är ju absolut att folk kan komma in och vara skeptiska, men sen märker man att det här är inget så här hittepå egentligen. Alltså allting är ganska så här basic, naturliga grejer som vi mår jättebra av att göra. Alltså sjunga, skaka på kroppen, dricka kakao, andas. Alltså, det är, kanske låter flummigt om man inte har testat det, men det är ganska oflummigt skulle jag ändå säga.
Men jag undrar varför vissa blir så rädda för att ens komma i närheten av det och avfärda det innan de ens har testat.
Ja, men jag tror att kontrollen. Att så här, jag tror att många människor, inklusive jag själv, har gått och hållit på så mycket hela livet. Och man bara är livrädd att någon ska peta på den där bubblan så att det bara maskerna trillar av vad det är man försöker hålla samman och bita ihop. För tänk om man skulle visa att man var sårbar, och tänk om man visar att man har trauman, eller tänk om alla skulle förstå vem jag egentligen är.
Utan alkohol.
Utan alkohol dessutom. Skulle jag ha några vänner kvar? Skulle jag ha mitt jobb kvar? Skulle jag ha dadda? Vi går och skapar så mycket stories i huvudet, och det är så skönt när man väl släpper på alla masker, bara det här är jag. Och Let them, alltså det finns den här fantastiska kvinnan som, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, det finns en bok som heter Let them, så här, let them judge, let them, alltså det är så skönt att jag kommer inte leva mitt liv för någon annan längre. Jag har gått och hållit upp fasader och masker i hela mitt liv, som jag sa sedan jag var tonåring liksom, för att det tar så mycket energi. Och det servar ingen, för när jag inte är autentisk, då kommer inte jag kalla in och attrahera in autentiska människor i mitt liv. Jag går runt och är osäker, då kommer jag attrahera in andra människor av den frekvensen. Så jag tror verkligen att när vi vågar stå i vår egen sanning, det är då, that's where the magic happens. Men det är jätteläskigt.
Ja, det är
så läskigt. Men det är bara så ett steg i taget, och kom på såna här cirklar. Kom och inse att du är inte ensam. Och det finns jättemycket människor där ute som vill hjälpa till och guida på vägen, och liksom, man kanske måste lämna vissa vänner bakom sig ett tag, man kanske hittar tillbaka till varandra, who knows. Jag tror verkligen att vi inspirerar så mycket när vi vågar gå vår egen väg.
Alltså det är det som är det fina med att nå en botten med alkohol, det är att man blir också ganska mycket mer öppen för att testa sådana här saker kanske också, på något sätt. Men hur, alltså jag måste bara fråga också, du var där i LA och upptäckte alla de här sakerna, upptäckte du kan faktiskt leva utan alkohol, men hur liksom vänder du om livet? För idag så är du ju verkligen en entreprenör på ett helt annat sätt. Du har så många olika titlar.
Så många titlar. Ja. Jag brukar säga modern medicinkvinna, men jag är också herbalist, örtterapeut. Jag jobbar också som breathwork facilitator. Jag driver ett retreat space. Jag håller på att bygga ett annat retreat space i Guatemala.
Wow.
Jag har en kakao. Jag tar in ceremoniell kakao från Guatemala och från Colombia, och snart från Peru till Sverige, eller till Skandinavien.
Du bor i Guatemala ibland, va?
På
vintrarna bor du i Guatemala, och sen är du i Sverige ibland.
Fy men det
fan,
var verkligen
drömliv.
Ja, och det här är också en limiting belief som jag har omprogrammerat. För att så många år när jag jobbade i mitt gamla liv, så jag bara såg folk som var i Sverige på sommaren och utomlands på vintern. Jag bara, hur gör man? Det är omöjligt.
Ja,
det där är väl inte för mig. Jag får väl bara vara fast i det här och typ ha mina 6 veckors semestrar. Och liksom, det är också så sjukt när någon ska styra över ens tid. Man bara, kan jag få semester? De bara, nej. Det var man bara, så är ägd.
Hemskt.
Ja.
Ja. Och sen bara köper man det.
Att
det bara så här, det bara så här är. 4 veckors semester på sommaren, eller 6 om man har tur kanske. Och sen så bara så går man runt och är bitter resten av året.
Och sur.
Ja.
Lever inte från sitt hjärta. Och är stressad och mår dåligt. För att man lever någon typ av sanning som bara, men det här ska väl göra mig glad. Jag har den här fina lägenheten
Exakt.
Nu. Och nu har jag ju det här bra jobbet och nu fick jag ju 3000 kronor mer lön. För jag var nöjd med det här. Men det finns, om ditt hjärta känner att det finns någonting mer, följ det. Alltså det kan inte gå fel. Och det som händer med mig, nu sitter jag här och bara, gud det var så. Jag vill säga inte att det här var en enkel resa alls. Det är fortfarande ingen enkel resa. It's a daily practice. Men det som hände för mig var att när jag väl hade hittat massa verktyg för mig själv och började må så pass mycket bättre, jag läkte mina hormoner, jag började liksom känna mig lugn och trygg i mig själv, jag hade breathworken som gjorde att jag kunde omprogrammera så mycket av mina limiting beliefs och så vidare. Hittade till naturmedicinen och satt och mediterade med örter med så här bara ett gäng witches på helgerna i Malibu på en farm. Jag bara, då hittade jag hem. Ju mer jag började förstå min kropp och lyssna på min kropp, så förstod jag att det här livet som jag levde, hur hårt jag än hade jobbat för att ha det här livet i LA, så var det inte det som var min väg. Jag hade igen jättemycket smärta i min kropp, la alla mina pengar som jag tjänade på akupunktur, kiropraktorer, olika läkare, och det var liksom, en läkare ville göra någon operation på mig för att jag bara ska steloperera nacken. Bara, no thanks, jag är typ 35.
Ja.
Förstår du, tänk om jag hade gjort det, för jag var desperat. Liksom.
Ja,
jag var verkligen desperat. Det som hände i alla fall var att när jag väl hade läkt mig själv, och saker kommer hela tiden tillbaka, vid cykliska, men att jag måste ju börja dela det här. Jag har läkt mina hormoner med kakao genom att sluta dricka kaffe. Alltså då blir man så här, ni måste lyssna på det här.
Ja,
och kanske
klart.
Försökte pracka på lösningen på folk som inte var redo än. Och det är också någonting jag har lärt mig på min resa. Att, samma sak med alkoholen. Jag kan inte säga till någon. Jag kan vara ett bra exempel med min story. Men man kan inte förändra någon som inte är redo att förändras. Alla har sin egen resa. Så jag blev väldigt ödmjuk i det också. Det som hände var att jag ville verkligen börja göra en, liksom, hålla mer space. Så jag gjorde det lite på helgerna, så här, lite typ i min trädgård eller så här, samla kvinnor. Bara, men det är det här jag vill göra.
Mm.
Det var en sån homecoming, men bara, hur ska jag göra det? Och då får jag inte stanna i LA och då kommer jag inte ha några pengar. Kan man tjäna pengar på det här? Alla de limiting beliefsen kom upp. Men det som var grejen då var att pandemin kom. Så jag fick inte stanna kvar på det jobbet. Och vilket gjorde att jag fick inte stanna kvar i LA.
Mm-hmm.
Så jag blev, det var som att universum bara, you're ready.
Wow.
Så det som hände var att jag åkte till Stockholm, satt i min lägenhet på Söder som jag hade hyrt ut i flera år, och bara, vad ska jag göra med den här lägenheten, ska jag fortsätta hyra ut den? Och bara kände sån så ångest. Älskade den lägenheten och jätte, alltså, haft så kul och mått så bra i den lägenheten också, men jag bara, det här är inte min stad längre. Så jag sålde den. Så tänkte jag, jag skulle åka till Costa Rica. Och så var jag så här, men jag stöttade alla mina grejer i ett storage. Jag kom på att det var så dyrt. Jag bara, men det är bättre att jag bara säljer lägenheten och köper ett litet landställe. Så kan jag komma hem till Sverige på sommaren och flytta till Costa Rica. Men då hittade jag ju en större plats i Skåne där jag nu är. Vilket var alldeles för dyrt för att jag också skulle ha råd att investera då i Costa Rica. Mm. Så anyways, allting bara, typ jag stängde den dörren och allting bara öppnade sig. Du ska ha den här gården, och sen typ 2 år senare kom Guatemala-marken som jag nu har där med några vänner. Och det var som att jag blev tvingad att börja så stå i min kraft. Jag var tvungen att börja dela min sanning på sociala medier. För hur ska jag annars få business om folk inte vet vem jag är eller vad jag håller på med? Så det var så här, jag var livrädd. Alltså livrädd. Men jag var tvungen att, det var som en kraft större än mig själv.
Alltså det är det som är så häftigt. Alltså man märker att man måste ibland släppa taget om det gamla, för annars kommer det nya inte få plats att komma in. Men det är det där som är så jävla
så
läskigt.
Och då, jag vågade inte vara autentisk heller på sociala medier eller så. För jag bara, tänk om min, den här personen på jobbet kommer se det där. Kommer jag få sparken? Kommer de tycka att jag är flummig? Men när man väl har lämnat det så är det så här.
Ja, för att jag är ju egentligen superflummig själv också. Men jag har fortfarande kvar den där spärren i mig. Att jag tror att jag också är lite rädd för vilka man pratar med om det, för att vissa dödar ju verkligen ens upplevelser och du vet liksom ens insikter och sådana saker genom att vara så anti det sättet att se på livet på. Förstår du vad jag menar? Att jag liksom på det sättet gör att jag begränsar mig själv, tror jag.
Sluta med det.
Och nu, men, kör jag. Nu kör jag.
Nej, men vet du vad? Jag tror att vi ger, genom att vara dig själv så ger du permission. Det är tillåtelse till andra att vara sig själv också. Så jag tror folk kommer tycka bara, gud vad hon är skön att hänga med. Och de kanske inte resonerar med allt du har att säga. Och det är helt okej.
Och det är det, det jag lärt mig mer i nykterheten också. Faktiskt.
Det här kommer inte vara älskad av alla.
Nej, exakt. Och vem bryr sig?
Vem bryr sig? Och som någon sa, bara, om du hade varit älskad av alla så skulle du bli helt utbränd. För förstår du, hålla kontakten med hela världen. Alla vill komma på dina retreats. Du skulle vara helt slutkörd. Det är liksom, det är okej. Okay. Och ibland när jag så postar på Instagram, man bara, aha, då förlorade jag 100 följare. Bara, det var ju motiverande. Men liksom, att se det mer som en alignment. Mm. Att så här, tack för att ni lämnar, för då slipper jag tänka på att kanske så här...
Så sant.
Att de rätta kommer komma in. Ju mer vi står i våran sanning och delar våran sanning, så kommer rätt personer som är menade för dig just här och nu. Sen kommer du fortsätta förändras, och jag förändras varje dag. Mm. Det är det enda som är konstant, i att vi hela tiden förändras.
Mm.
Så ibland är det så här, men gud, jag vill inte släppa taget av mina gamla vänner, men grejen, det är okej. Okay.
Mm.
För vi utvecklas, och ibland utvecklas man inte åt samma håll eller i samma fart, och samma sak med partners. Att jag tror verkligen på, det här är min sanning, att bara så våga släppa taget, så kommer det som är mer aligned att komma in.
Mm.
Det är inte lätt. Men är det bättre, mår du bättre av att leva i någonting som bara känns som att du inte kan 100% vara dig själv och hålla dig själv tillbaka och hela tiden gå runt och bara tänka om den personen dömer mig om jag sa att jag gick på yoga och tycker att jag är flummig. Mm. Alltså, ska inte du döma tillbaka och bara, gud, vilken stel person?
Ja, det är sant. Det är sant.
Varför bryr jag mig om vad den här personen tycker om mig? Det är en person som jag faktiskt... Någon gav mig ett så himla bra råd. Ta inte råd från någon som inte lever det livet du vill leva.
Wow, klockrent.
Mm-hmm.
Ja, så enkelt med så klockrent.
Jävla klockrent. Så du tar inte relationship advice från någon som är liksom... Jag var väldigt naiv i att ha ett gammalt hus med mark och allting. Det är sjukt mycket jobb och stress och allt möjligt. Men vad fint att jag var naiv och liksom ändå får leva den här drömmen. Men tänk om jag hade tagit alla de råden och bara, men gud, det är jätteläskigt, ska jag verkligen göra det, 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 det. Då hade du suttit kvar då i den där boxen på Söder, eller hade varit lyckligt då? Nej, men man måste ju våga, och sen kanske allt inte funkar, men gud, vilken, så här, det är väl det livet är, alla de här fantastiska upplevelserna.
Mm.
Läskiga, roliga, alltså spännande, tragiska, that's life.
Ja, det är ju läskigt att leva kvar i ett liv som man inte vill leva egentligen.
Så läskigt att vara fast i ett liv där man inte mår bra. Lägg dig ner och andas, så kommer sanningen komma till dig, och då kan du inte stanna kvar. Nej, jag har fått höra så mycket stories, både efter liksom breathwork och med plantmedicin. Alltså folk, man kan inte vara kvar i liv som inte är rätt för en. Och det är ju superläskigt, så don't do it if you don't want to do the change.
Mm.
Men om du är redo för förändring och känner att det finns någonting större där ute för dig, någonting mer, så verkligen, så finns det fantastiska och kraftfulla verktyg. Lyssna på ditt hjärta och våga, även om det bara är ett litet babysteg varje dag, ta ett litet steg åt det hållet och börja leva lite mer från ditt hjärta och lite mindre från din monkey mind och oro över vad andra ska tycka och tänka om dig, och var dig själv, var autentisk.
Och jag får gåshud. Jättefint avslut, Nina. Alltså, tusen tack för att du kom hit. Du är ju knappt i Stockholm någonting, så att jag är väldigt hedrad att du kom hit.
Men jag tycker det är en så viktig podd, och det är liksom, det finns ett liv och en värld efter, utan alkohol.
Verkligen. Alltså, du är ett livslivande exempel på det här,
ja,
också.
Ja, och livet är så mycket härligare.
Ja, man trodde ju inte den när man var in i alkoholdimman att det skulle kunna sluta så här.
Mm, mm, mm.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack, fina du.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av